En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Januarifönstret är öppnat, 2026 är här och därmed dags för årets första Sillypodden. Makoto Asahara heter jag, med mig från London, Frida Fagerlund. Ja, äntligen är det här, januarifönstret.
Ja, äntligen, som vi har väntat, va?
Ja, som det alltid händer så otroligt mycket saker i ett vinterfönster. Inte kanske alltid.
Väldigt sällan skulle jag säga.
Men, ja. Fast det är ändå lite i år.
Ibland smäller det till.
Alltså absolut, ibland smäller det verkligen till med stora övergångar vi har sett genom åren. Men känslan är att det finns några lösa trådar som ändå behöver knytas ihop och som vi kommer få se knytas ihop under den här kommande månaden. Fram till då 2 februari är det väl det stänger, tror jag, till och med på en måndag, om jag inte helt missminner mig i kalendern. Det är ju dock då. Nu är vi här i läget där fönstret har öppnat. Och ja, Chelsea öppnade ju fönstret med att gå skilda vägar med sin tränare. För er som vill ha en djupare analys på Enzo Maresca, Chelsea och deras liksom syn på vad en fotbollstränare är, ja, ni kan lyssna på dagens avsnitt av Sportbladets Premier League-podd som vi spelade in precis här innan vi drog igång det här Sillypodds-avsnittet. Men Frida, du kan väl bara kort ändå liksom, Maresca out, är du förvånad att det här sker?
Inte sett till att vi har förstått att Maresca inte har dragit jämnt med den här klubbledningen under väldigt lång tid, alltså ända tillbaka till förra säsongen. Men det eskalerade ju, får man säga, under de här senaste veckorna. Jag menar, 3 veckor sedan som Maresca tog emot pris som månadens tränare och Chelsea kryssade mot Arsenal. Allting var frid och fröjd och det här projektet tycktes gå i rätt riktning, till att då Maresca helt plötsligt sa att det hade varit hans värsta 48 timmar sedan han anlände till Chelsea, och därefter så verkar det ju bara ha gått ut för också. Så att på så vis kanske inte jätteförvånad. Det är ju trots allt Chelsea vi pratar om också. Men ja, det var väl ändå överraskande sett till att det här beskedet faktiskt kom så här tätt in på att, ja, att allt det här började ske, så att säga. Att det har gått rätt så snabbt ändå från att det började eskalera.
Tror vi att Chelsea kommer göra något i spelarfronten? Det här fönstret. Det borde ha. Det gör de ju alltid, eller på att säga.
Nu för ja. Sen så var det väl att, alltså, Maresca tjatade ju rätt så mycket på att han ville ha en ny mittback och fick ju inte det i somras. Men ja, när vi får väl se, någonting kommer de ju säkert göra, precis som du säger. De är alltid väldigt aktiva. Men ja, det lär väl flyttas runt en del spelare också, kanske framförallt.
Ja, de har väl några i sitt så kallade bombskåd som måste bort. Raheem Sterling bland annat. Skulle ha tackat nej till West Ham. Vi kommer in lite mer på West Ham senare, men verkar ju vara sugen på Fulham som ska vara intresserad av honom. Till exempel, han vill vara kvar i London, verkar det onekligen som. Och Di Sassi känns väl som otroligt Serie A-bound vid första känsla. Några som verkligen behöver lämna Chelsea, beroende på vem som tar över som tränare, ska jag väl säga också. Vi kan slänga in en fråga här, för att även om vi tror att det är Liam Ross Senior som kommer vara det liksom frontrunner, det är ju, allting tyder ju på det här och nu, att de tar in Strasbourg-tränaren från eget led. Men Marcus Holmer frågar, drömnamn att ta över Chelsea? Personligen hade jag älskat att se Xavi på Stamford Bridge, både på grund av historien som spelare samt hans förmåga att träna och utveckla unga spelare. Har ni något bättre namn?
Jag satt och tänkte lite grann på vilka finns tillgängliga egentligen. Jag kommer inte att tänka på sådär värst många.
Det beror ju på vad de får för mandat.
Exakt, och det är ju därför de vill ha in Rossini, så att de får in någon som redan vet hur, ja. Ja, med hur det här konsortiet fungerar. Och
som inte kommer ha mandat, så det är det de vill ha.
Ja, ja, men som kan följa deras regler och sådär, mm. vilket Maresca uppenbarligen inte ville göra. Och dessutom så vill de ju inte, de vill inte förändra Chelseas spelsätt heller markant. Så att det kommer ju inte bli som det var när Erik ten Hag exempelvis sparkades av Man United, och man plockar in Ruben Amorim som spelar ett helt annat sorts system och man behöver in nya spelare. Den situationen kommer inte Chelsea få sätta sig i. Men ja, vi får väl se hur det går här. Men Rossini är in, det är väl det jag tror åtminstone.
Ja, jag slänger väl upp ett jätteorealistiskt, inte så jätteseriöst drömnamn, och det är ju att de faktiskt tappar det fullkomligt och gör en Ted Lasso och tar Steve Kerr. Alltså, USAs head coach i basketlandslaget, den legendariske baskettränaren.
Chelsea brukar ju ändå vara rätt så bra när de får in en ny tränare, att det brukar vara en liten sån där, ja men, effekten då, tränareffekten. Så att, vem vet, de kanske går och vinner Champions League igen.
Nu låter det som att du skulle vara positivt inställd till valet av att ta in Steve Kerr som tränare.
Jag ska säga, jag är varken positiv eller negativ. Jag vet faktiskt inte hur det här kommer gå, men så har jag känt med Chelsea ända sedan det här amerikanska konsortiet tog över klubben. Det är som att man aldrig riktigt förstår om det de gör faktiskt är ett bra projekt, eller om de helt enkelt aldrig kommer komma nå till de nivåerna som man faktiskt vill nå.
Jag vet inte om jag ska vara orolig för Chelsea, för dig eller både och, att liksom mitt väldigt oseriösa drömnamn tas emot med sån seriositet. Ja. Liksom. Ja, nej, det ska väl mycket till. Man har sett det i flödet på skämtkonton och annat att han ska vara frontrunner också, för han vill göra en Ted Lasso. Men alltså, man vet ju inte. Det är det, man vet verkligen inte. Och det är det som på något sätt är fascinerande, och det som på något sätt förgyller en sån här podd också i ett sånt här fönster. Man vet aldrig vad Chelsea kan hitta på. Men det har sagt, någon som vi har som faktiskt är på väg att göra en flytt, en av de stora namnen som vi hade att följa inför det här fönstret, han verkar redan ha gjort klart med en ny klubbadress, och det är ju Bournemouths Antoine Semenyo. För han närmar sig Manchester City, uppges vara så gott som klar att de ska i princip överens. Nu sa väl Iraola efter matchen mot Chelsea att nej, men det här var inte hans sista match, han spelar till helgen. Vi får väl se om det stämmer eller inte till helgen här då. Men ja, Semenyo till City, Frida, om det nu blir så. Vad känner du om det?
Ja, alltså först och främst så känner jag ju att jag kan ju förstå varför Iraola vill göra allt för att Semenyo ska vara kvar ett par matcher till, för att han är så otroligt viktig för deras offensiv. Och vi vet ju om att Bournemouth, de har gått väldigt hackigt, startar ju säsongen urstarkt och sen bara fallet som en sten egentligen, och knappt vunnit inte match på, vad är det? Det är hur många månader som helst i slutet av oktober väl. Och ja, som sagt, de behöver Semenyo så länge de kan. Men med det, ja, alltså Semenyo är ju, har ju varit, alltså trots då att Bournemouth inte har gjort sin starkaste säsong under Iraola än så länge, så har ju Semenyo ändå varit den som har stuckit ut, har varit den klart mest lysande stjärnan. Och jag tror att han kan bli riktigt farlig i Manchester City också. Sen vet vi om att ibland så tar det lite tid för Manchester Citys nyförvärv att komma in i det, och man vet ju att Pep Guardiola är ju en tränare som begär väldigt mycket av sina spelare, så att det är kanske inte så att Semenyo kommer komma in och göra dundersuccé direkt, men jag tror definitivt att han har kapacitet nog att kunna göra riktigt stort avtryck i Man City. Det är ju en toppspelare helt klart.
Ja, och sen det var ju också en position som City tydligt har velat förstärka. De var ju ute efter vänsteryttrar i somras. Det dök inte upp rätt namn på horisonten. Det var ju samtidigt snack om att Savinho skulle lämna för Tottenham. Allt möjligt. Det blev ingenting av att Savinho skulle flytta. Sen har ju Jeremy Doku fått lite av en renässans här under hösten. Kanske gjort att behovet utifrån inte har sett ut att vara lika akut av att få in en ny ytter. Men med tanke på hur de roterade fram, med tanke på tight matchschema, så kan jag förstå att de vill ha in ytterligare ett komplement där. Och sen då kanske blir det väl så att de flyttar på antingen då Savinho eller unge Oscar Bob på någon form av lånedeal eller något annat, ifall de inte är nöjda med speltiden som blir nu när Semenyo kommer in. Men såklart ett statement av City att vinna den dragkampen. I princip alla Premier League-toppklubbar har ju varit intresserade av att värva Semenyo med en utköpsklausul på 65 miljoner pund som man rapporteras ha haft, eller ha då, i sitt Bournemouth-kontrakt. Det jag är mest nyfiken på att se är ju vad det här ger för följdeffekter på de andra lag som jag har yttrar. Vad de kommer gå för istället.
Ja, alltså framförallt Liverpool tänker man ju på. För att det var ju kanske Liverpool främst då som man kände att de har ju ett stort behov av Semenyo. För att de släppte trots allt en del spelare i somras och förlorade ju Diogo Jota olyckligt också. Och Cody Gakpo har väl inte sett jättebra ut. Alltså det är inte så att han har rosat marknaden även om han då har gjort en del mål. Så att de behöver ju ha in någon till vänster då. Alltså nu har ju Florian Wirtz, han kan ju spela där såklart. Men jag tror
han
det
har ju funkat bra
att de addera någonting i offensiven. För att det finns utrymme. Sen får vi väl se vad som händer med Mohamed Salah också naturligtvis.
Det kom ett väldigt kul rykte här i flödet igår om från, det var La Repubblica tror jag, som rapporterade om att Roma ändå tittade på om man kan låna in Salah, som ju faktiskt gick från Roma till Liverpool en gång i tiden.
Jag tror inte att Liverpool kommer vilja släppa Mohamed Salah nu dock. Alltså om det bara är så att de kan gräva ner den här stridsyxan helt, så tror jag att de fortfarande vill ha kvar Salah. För att han, alltså säga vad man vill, men han har ändå den där kreativa förmågan. Jag tycker ändå att han är ett... Alltså han bidrar ändå med någonting till Liverpool, även om det kanske inte har sett superbra ut än så länge. Och vi vet ju också att han kanske har svårt när han inte får stå helt i centrum eller när han sätts på bänken eller sådär. Men om man bara kan komma över det, så tror jag nog att de får fortsatt vill behålla honom. Och dessutom så kan det nog vara ganska dyrt för Roma att lösa honom på en sån, ja, en sån deal.
Det var ju det som rapporterades också, att det kommer inte vara så realistiskt att Roma kanske löser ekonomiskt, att de ska få ihop pengarna för att faktiskt betala hans lön och få ihop ett lån. Då är det väl snarare det saudi-arabiska spåret som skulle kunna vara aktuellt för Salah om man nu ska lämna. Men ja, det stora frågan är ju, tror du stridsyxan är helt begravd?
Ja, jag får känslan av att den faktiskt är det nu. Mm. Och det är en vändning som jag inte riktigt såg komma när allt det här hände, för att då tänkte jag att nu kommer det antingen bli så att Salah försvinner eller Slott försvinner. Alltså båda kan inte vara kvar, men nu börjar jag nästan känna att ja, nej men kanske ändå att de faktiskt kan ta sig förbi det här och lägga det bakom sig. Jag får känslan av att Salah faktiskt vill vara kvar ändå. Alltså antingen det, eller att det ska komma ett erbjudande som är så ruskigt bra att han inte kan tacka nej. Men jag vet inte om han vill till Saudiarabien. Jag tror inte att Mohamed Salah är redo för det riktigt än. Jag tror att han ändå vill spela för ett lag som ändå spelar i Champions League och så vidare.
Jag vet inte hur breaking det här är, för det kom för typ en halvtimme sedan, men jag såg det i flödet nu. Petitess i sammanhanget, och vi kommer prata om större rykten, men såklart jag noterar att Kota Takai har lämnat Tottenham Hotspur efter ett halvår utan att spela en enda minut. På lån till Gladbach tydligen. Så gick det med det för japanen i Tottenham. Skadad, bänkad, sen lånad till Gladbach. Ja, det hände lite saker. Officiellt också, det här är inte bara något hittepå liksom, så att säga. Det var det.
Men... Det hade varit ett grym så här hittepå om du bara hade tagit det här i luften.
Otroligt underligt hade det varit också. Just han, just i Gladbach, just i det här läget och tajmingen i den här podden. Ja, vi tar oss till Barcelona istället, för där har vi en ung svensk som haft sparsamt med speltid men gjort väldigt mycket av den speltid han fått. Varit väldigt mycket lovord från Hansi Flick och ledningen, och allt talar för att han kommer att få spela mycket mer under våren. Jag pratar givetvis om Rooney Bardghji. Många klubbar som uppgett vilja låna honom resten av säsongen. Porto har varit intresserade bland annat. Det var flera som ska ha varit sugna på att plocka in honom redan inför då den här säsongen. Han gjorde det bra på försäsongen. Till och med Premier League-klubbar också som ska ha frågat sig för. Men Barca är tydliga, de vill inte låna ut Rooney Bardghji. Han har en roll att spela i Barca under våren. Jag vet inte om man ska kalla det succéhöst utifrån att han har spelat 9 av 25 matcher eller vad det är. Men nästan så utifrån vad vissa hade för förväntningar på honom.
Ja, jag håller med. Succé är kanske ett lite för starkt ord, men han har spelat mycket, mycket mer än vad många hade trott. Jag menar, vi trodde ju att han skulle få sitta, eller vi säger jag, men de flesta trodde ju att han skulle få sitta på bänken samtliga matcher egentligen. Men han har ju ändå lyckats göra ett namn för sig framförallt. Det är jag väldigt imponerad över. Jag tror att han har lärt sig väldigt mycket under den här hösten också. Alltså, det måste man ju göra när man befinner sig i en träningsmiljö som är som den är i Barca.
Ja, men det känns som att han är klippt och skuren liksom också rent personlighetsmässigt i den här gruppen. Det känns som att han funkar så otroligt bra med lagkamraterna i klubben. Ja.
Bästis med Rashford, va?
Ja, de är vän för livet har han skaffat där i Marcus Rashford också. De verkar ju komma oerhört bra överens de två. Där är Barcelona nöjda i alla fall. Ingen Roni Bardghji som kommer att flytta på sig. Det är nog ganska övertygad om att de kommer hålla hårt i. Samtidigt dock, de jagar ju defensiv förstärkning i det här fönstret. De vill ha en ny mittback. Nu har Ronald Araujo kommit tillbaka från sitt retreat i Israel, eller vad han var iväg på där, för att ta hand om mentala spöken och annat som jäckade honom. Han får väl se om de kommer kunna räkna med framöver, men mittbacks marknaden är inte optimal för Barcas del. Och då är det snarare en högerback de kanske vill värva. Och då pratas det om att man ska låna in Joao Cancelo tillbaka. För han vill inte vara kvar i Al-Hilal. Han vill tillbaka till europeisk mark. Inter vill ta tillbaka honom. Barcelona vill ta tillbaka honom. Barca, Cancelo, det känns som en ganska väntad bra lösning för alla parter.
Vad är han? 31 år. Han är 94, va? Så 31 år gammal. Ja, alltså jag tycker vi ser det här rätt så mycket mer nu, det här med att spelare går till Saudi och sen så går de tillbaka till en europeisk klubb igen. Alltså tidigare kändes det ju mer som att de gick till Saudi när karriären var på väg att ta slut. Men nu blir det återkomst, och Ruben Neves är ju en annan spelare som har nämnts till diverse klubbar. Så att, ja, det känns kanske logiskt om Cancelo då inte trivs i Al-Hilal.
Apropå Ruben Neves, där jag tycker det är en no-brainer att United ska gå för honom.
Ja, jag håller med. Och också, det där ryktet har ju funnits, vad är det, i 6 år någonting? Alltså det är väldigt länge som man har sett. Alltså, jag tycker nästan känns konstigt att Neves inte har spelat för Manchester United. För att det ryktet har hållit i sig så pass många år.
Men Ruben Neves har ju aldrig underpresterat. Han har ju alltid varit någon form av konstant under sin karriär. Bara att hans karriärsval har kanske inte alltid präglats av att vinna titlar, om vi säger så. Eller i Al-Hilal vinner han väl titlar, men inte de största liksom europeiska titlarna.
Nej, han gjorde ju verkligen ett val, för att han var ju ung när han gick dit dessutom. Så att
han är fortfarande 28.
Han var ju egentligen den första spelaren som fortsatt hade utvecklingspotential som gick till Saudiarabien. Alltså som vi pratade om mycket och tyckte liksom att det där känns lite konstigt. Alltså ett märkligt karriärsval. Men ja, jag tycker jag håller med. Jag tycker också att Man United ska gå för honom.
Han var ju en pionjär på ett vis när han valde Wolves en gång i tiden när de var i Championship från Porto, när man kände att han kopplade samman med United redan då. Men det var då väljer han liksom ett Wolves, Jorge Mendes gäng. Det är liksom inte kanske bara de sportliga aspekterna som styr. Han gör sitt namn i Wolves. Han har återigen en möjlighet att gå upp i karriären. Väljer då Al-Hilal. Jag hoppas på något sätt för Ruben Neves, som alltid har varit en väldigt trygg, pålitlig mittfältare, att han kanske får en flytt som är baserad på sportliga meriter snarare än liksom vad som är i lönekuvertet.
Och att ja, det faktiskt... han verkar vara en fin människa också. Med
jag menar det.
Han har gjort för Diogo Jotas familj sedan han gick bort. Och det där med att han lämnade mitt under klubblags-VM för att åka och stötta Jotas fru och så vidare. Så att han verkar vara en fin person. Så att ja, han kan göra lite gott också i det där omklädningsrummet. Och det passar ju bra också att prata portugisiska i Manchester United, för att det är ju typ det primära språket nu för tiden. Det pratas väldigt mycket portugisiska där, så att i så fall kommer han smälta in.
Han har inte kostat så mycket, eller? Han har väl bara något halvår kvar på kontraktet där, så att det hade ju varit en ganska billig lösning. Och han är som sagt bara 28. Så gå för, om vi då tar United som vi kommer att prata om, och vi kommer att prata om mittfältare till Manchester United, för gör vi alla gånger ett transferfönster är öppet. Jag kan väl bara ta Johan Ekmarks fråga här som jag fått: vad fan ska vi göra med mitt kära Manchester United? Ja, ta in Ruben Neves, bida i tid, och sen till sommaren, så då går man för Wharton, eller för Elliot Anderson, eller för någon av de här andra miljardmittfältarna som finns på marknaden som alla vill ha. Så skulle jag ha gjort.
Ja, sen får vi se hur mycket som kommer hända också. Alltså, de första rapporterna kring Man United indikerar ju att det här kommer bli ett ganska tyst fönster för deras del. Men ja, det är som du säger, det är ju egentligen den positionen som de har jagat spelare på under en längre tid. Sen finns ju, vi får se vad som händer med Mainu också, om det är så att han kommer att lånas ut eller stanna kvar. Det, vissa rapporter indikerar att han vill stanna kvar och fightas för sin plats. Andra indikerar att han vill lämna, men att det är klubben som vill behålla honom. Så att vi får väl se hur hela den där härvan slutar, men absolut, alltså Ugarte och Casemiro, alltså no offense, jag tycker Casemiro framförallt, han har ju haft en sorts revival det senaste året, men det är ju inget sexigt centralt mittfält när man saknar Bruno Fernandes dessutom.
Så här, Casemiro finns också risken att han kan vilken sekund som helst bara sluta känna för att leverera. Han har gjort allt, och han får göra det, för han har gjort allt han ska i sin karriär. Han är klar. Det här är hans liksom retirement plan. Så att det på så vis så kanske behövs mer täckning på det mittfältet. Du kan inte lita på att Casemiro kommer ha motivationen hela säsong i det här läget.
Nej, sen som Manuel Ugarte, jag vet inte riktigt vad han är bra på, mer än att ja, han får in en snygg tackling lite då och då, men jag tycker inte jag att han bidrar alls mycket i spelet. Jag tycker faktiskt att Premier League är en lite för hög nivå för honom. Det är det jag landar i.
Ja, jag trodde det skulle funka väldigt mycket bättre än vad du har gjort det, kan jag säga. Ugarte. Jag kände att,
ja, men det var ändå en varningsflagg när Luis Enrique var så pass... Han var ju rätt så stor motståndare till Ugarte. Jag tyckte att det var... Ja, det var en röd flagg för mig. En varningssignal.
Ugarte på lån till Atleti kanske? Om de kan få in något annat där istället?
Ja, därför det har ryktats också som om Fenerbahce, va?
Det är nog kanske mer hans nivå i och för sig än vad Atleti är, ska väl säga. Men jag bara tror att Atleti är väl en miljö där han bara spontant känns att han skulle kunna passa ganska bra. I och för sig, han gillar ju inte Argentina, Ugarte, så att det kanske inte går ihop helt. Nåväl, vi tar oss vidare. United har sagt, mittfältare dit, det kommer att ryktas under hela det här vinterfönstret och lite där till, det vågar jag faktiskt lova. En annan övergång som är på väg att bli färdig och klar är ju Brennan Johnson, för att han är på väg till Crystal Palace efter att det har varit lite för lite speltid under Thomas Frank i Tottenham. Bra för Palace att få in ytterligare numerär till offensiven och få täckning där, kan jag tycka. Rimligt för Spurs att kanske släppa Brennan Johnson, som inte motsvarat den höga prislappen och förväntningarna hade på sig när han kom från Nottingham Forest. Så den är ju inte så överraskande, den här dealen, kan man väl säga.
Nej, det är det ju inte. Alltså det som... Det frågetecknet som finns för mig, det är ju att Brennan Johnson i Tottenham har haft en väldigt traditionell ytterroll, eller han har legat väldigt brett. Alltså särskilt under Postecoglou så var det ju meningen att han skulle ligga så brett som möjligt egentligen. Och jag vet om att i Nottingham Forest hade han lite olika positioner. Jag menar, han spelade faktiskt nia där, han spelade tia i vissa fall. Så att det är ju inte det att han bara har spelat som... en brett liggande ytter, men Crystal Palace spelar ju på ett annat sätt. Alltså de har ju 2-10 snarare bakom Mateta, så att det kommer ju bli en omställning för honom. Och jag tror väl att, alltså när det kommer till omställningar, som ju Crystal Palace, det är ju en stor del av deras spel, där tror jag att Brennan Johnson kommer att vara väldigt effektiv. Frågan är hur bra han är på att ta emot bollen med ryggen mot offensivt mål. Där är jag, det är kanske den biten jag är lite osäker på, men jag håller med, jag tror att det är en bättre nivå för honom att tillhöra ett lag som oftare förlitar sig på omställningsspel, snarare än att vara i en lite större klubb där man ska föra spelet och så vidare. Så jag tror att det kan bli rätt så bra, det är som du säger också, Crystal Palace behöver ju all förstärkning de kan få egentligen.
Vi 35 miljoner pund verkar prislappen ligga på för Brennan Johnson, som ska träffat Glasner här nu och var redo kanske redan till helgen för att spela för sin nya klubb. Kan väl lägga till här också, Hansi Flick verkar på presskonferens här sagt också gällande Barcelona att ja, vi behöver en spelare till i försvaret. Det säger man inte ofta så pass tydligt. Så vi får väl se om han får sin vilja igenom, och vi får väl se om Joao Cancelo ens räknas som en försvarare. Det är också svårt att kanske avgöra. Fler saker som blivit klara eller klara, vi kan väl faktiskt nämna här att Brighton fick en kanonstart på det här transferfönstret. I alla fall ur ett liksom på något sätt sentimentalt plan. För såklart att det inte finns någon Brighton-supporter som kommer besviken över att Pascal Gross kommer tillbaks.
Alltså det... Nej, jag blev så otroligt glad när jag såg det. Jag älskar Pascal Gross. Jag tycker att han var... på randen till underskattan när han spelade i Brighton. För jag tror att det var få som hade kunnat föreställa sig att han skulle kunna bli en så flexibel och viktig spelare för Brighton som han blev till slut. Alltså, du kunde sätta honom precis vart som helst på planen och han såg till att leverera. Vilket gjorde att han till slut kom med i Tysklands landslag för första gången vid en ålder av, vad var han då? 30-någonting. Helt otroligt egentligen. Men ja, nej. Gross, definitivt en legendar i Brighton-sammanhang.
Bra att du nämnde tyska landslaget där, för en annan late bloomer som gjorde sen debut i tyska landslaget har också fått en ny klubb. Niklas Füllkrug är officiellt presenterad av AC Milan som varit på jakt efter en ny pålitlig forward. Santi Jiménez är ju skadad. La ut någon väldigt liksom så här TikTok med självdistans tillsammans med sin tjej där, såg jag Santi Jiménez. Där de liksom drev med att han inte kan spela just nu och gå på kryckor. Så det är det han sysslar med. Och han får ju konkurrens i alla fall i anfallet där nu när Füllkrug kommer in. Füllkrug som ju behöver en nytändning efter ett minst sagt misslyckad session i West Ham. Det vart ju ingen glad av det han sysslade med i Premier League-sammanhang.
Nej, verkligen inte. Sen verkar han ju vara en väldigt härlig kille. Och bidrar med väldigt mycket sånt i omklädningsrummet. Så att även om det inte gått så bra för honom på planen, så har han i alla fall, alltså det verkat vara en människa som är väldigt enkel att tycka om, så att förhoppningsvis för hans del så får han ordning på fotbollen också.
Han känns ju så här bara spontant, man bara skulle se honom vid första anblick så att han skulle passa bättre på Ali Pally än liksom.
Men... ja, han är en riktig sån skämtare liksom, så att absolut, jag kan se honom där helt klart, och tyskar älskar ju dart också, har jag upptäckt den här
är det veckan.
Så att det vore nog inte omöjligt.
Ja, undrar om det är darten de älskar primärt eller om det är andra aspekter med att hänga på Ali Pally. Kan ju vara det. En annan anfallare som har varit kopplat samman med just Milan nu, det har ju varit Dusan Vlahovic som har utgående avtal med Juventus. Juventus har plockat in Jonathan David och Luis Openda som ingen av dem har kommit igång riktigt, men de finns där i alla fall efter att ha värvats in i somras. Och Vlahovic kopplas ju samman med alla möjliga klubbar, och den senaste i raden av dem är ju faktiskt Barcelona, som vi har nämnt några gånger här i den här podden idag. Barca vill ju ha en ny forward som ska hitta Robert Lewandowski, eller ett komplement i alla fall, och där Vlahovic är någon de skulle kunna tänka sig utifrån deras budget. Jag är skeptisk hur bra det är. Eller alltså så här, Vlahovic behöver ju ett miljöombyte, men är det verkligen den profilen Barca ska gå efter?
Nej, jag vet inte.
Alltså, han är ju inte så åldrad som man tänker att han är. Sen kan det bli bra, absolut. Men det känns inte riktigt så här. Ja, men spela Ferran Torres istället i sånt fall då. Lite så. Kan jag alltså, känna.
Varje gång jag säger att Barca ska köpa någon eller signa någon. Min första tanke är alltid, hur ska de göra det rent ekonomiskt? Men de bitarna har de kanske på plats nu, eller?
Alltså, jag tillräckligt för att de skulle kunna plocka in Dusan Vlahovic teoretiskt sett, det ska de ha. Sen tycker jag i och för sig att om man ska tänka på det på längre sikt, de har ganska bra överflöd av mittfältare. Ett bra bud på typ en spelare som Casado eller Fermin eller någonting, då tycker jag att de nästan ska ta det. För att på något sätt, jag vet att det är nog många Barca-fans som skulle säga nej, absolut inte sälja Fermin, absolut inte sälja Casado även om han har svårt att ta plats. Sälj inte Bernal, vad det nu är. Men det finns ganska mycket spel som kan generera avkastning för deras del av de skulle behöva också. Nu verkar det som att det är försvaret som är prio i det här vinterfönstret och att anfallsfrågan kanske är någonting snarare till sommaren. Men jag tror absolut att de kan få in en försvarare. Jag tror att de kan nog få ihop det. Det har lättat jämfört med vad det var för något år sedan eller två, så kan vi säga. Jaha.
Det blev bättre när de slutade investera så mycket pengar i damlaget. Fick de lite mer klir i kassan kanske.
Ja, har de slutat göra det? Eller vad?
Ja, de har väl inte direkt pumpat in pengar den senaste tiden. Det var rätt så många spelare som försvann i somras.
Exempelvis. Just det. Sen har de ju för sig. Ja, nu är ju Bon Mati skadad, men likväl, det är ganska många bra egna produkter i den där truppen som gör att det går ihop ändå, på planen i alla fall för Barca dam. Vi tar oss vidare. En back som kopplas till Barca är ju Nico Schlotterbeck. Han har kopplats till Real Madrid också. Jag vet inte, har det snackats några Schlotterbeck borta i England?
Ja, sen vet man ju, man vet ju inte vilka rykten man egentligen ska lita på eller ej.
Så är det, så är det.
Har ju kopplats ihop med en hel del lag i Premier League då. Mm. Jag vet att jag reagerade för att ett av de lagen var Arsenal. Och då kände jag att det här är liksom ett Arsenal som redan har en trupp med typ 10 mittbackar, känns det som. Men å andra sidan så, alltså den ena mittbacken efter den andra blev skadad också. Så att de har ju ändå fått användning av alla sina mittbackar i stort sett. Så att det har ju funnits en, det har ju funnits en idé med det här att de faktiskt har väldigt många försvarare i sin trupp. Men nej, det är väl egentligen det jag har sett. Men jag kan förstå också varför det ryktas om honom. För att just vänsterfotade, spelskickliga mittbackar, det är ju en bristvara, va? Så att det är inte så konstigt kanske att han är ett namn på rätt så många klubbars önskelistor.
Verkligen så. Och han har ett kontrakt som går ut 2027, så att om Dortmund ska casha och inte lyckas behålla honom, ja, då är det ju nu eller i sommar som gäller. När vi ändå var inne på Arsenal där, vad gör de? Alltså, de borde väl kanske egentligen inte göra så mycket. Men där är det förvånande när de dyker upp en ny högerback. Vi såg att Declan Rice vikarierar här nyligen, och det kan ju inte Arteta ha varit så glad över.
Mm, ja, men precis. De har ju haft rätt så tufft med skador. Och enda anledningen till att de inte har märkt så mycket på resultaten, det är ju just som sagt för att de har en mycket bredare trupp nu för tiden. Mm. Vet inte vad de ska göra. Jag tror väl att Arteta brukar resonera på så vis att ska man plocka in en spelare i januari, så ska det vara någon som verkligen kan utmana om en plats. Alltså någon som går kanske inte rakt in i startelvan, men någon som åtminstone verkligen kan utmana om att gå rakt in i startelvan direkt. Så jag tror väl att det är den hyllan de kommer att titta på i så fall, och inte bara värva in någon bara för att, utan någon som långsiktigt också passar in. Men absolut, det har ju varit ett problem då när Timber exempelvis har varit borta och Ben White. Men det är otroligt också att båda de två har saknats samtidigt. På vänsterbacken så har ju Incapi ändå kunnat vikariera när Calafiori har varit borta. Arteta verkar inte jätteglad i Miles Lewis-Skelly. Verkar inte lita på honom fullt ut. Så att, ja, det finns alternativ. Men absolut, när skadorna hopar sig så blir det ju desto svårare. Mm.
En mittback som är i ropet, nu är inte kanske Arsenal en klubb man kopplar samman med så mycket, men det är ju Marco Ey. Av förklarliga skäl, eftersom att hans kontrakt med Palace går ut i sommaren. Liverpool var väldigt nära att signa honom på deadline day i somras, men Oliver Glasner la in ett ultimatum och så blev Guay kvar i Palace. Går han nu i vinter?
Alltså jag tror ju, är det väl konstigt om Liverpool inte gick för honom eller testade igen i januari?
Det var det tjänstefel om de inte gjorde det.
Ja, jag tror definitivt att Guay själv vill gå till Liverpool. Det var ju tydligt ändå, alltså i somras också, att han var rätt så besviken av att det inte blev något i slutändan. Så att, jag kan absolut tänka mig att han kommer hamna där. Och som sagt, jag menar, pengar ska ju finnas eftersom att Liverpool var så nära att värva honom då. Vore konstigt om de inte testar igen.
Tydligen ska Victor Osimhen blivit erbjuden till Bayern München här nu också. Vad de nu ska med honom till i det här läget med en Nico Jackson på lån och Harry Kane som öser in mål, jag vet inte riktigt. På tal om anfallare som flyttar på sig, West Ham, de har väl kanske varit de som varit mest aktiva här under den första dagen eller dagarna av det här fönstret.
Det måste ju vara det.
Man har ju hur mycket som helst på gång. Tati Castellano ska vara klar från Lazio. Känns väldigt West Ham-maktig värvning. Jag tycker han är bra, men vi har sett spelare som man har tyckt var bra gå till West Ham förr och misslyckas. Jag är inte övertygad. Det är ingen garanti.
Jag är nästan mer exalterad av Pablo Felipe, som också verkar på väg in.
Berätta om Pablo Felipe.
Ja, alltså han har gjort det bra i Portugal och verkar vara en väldigt allround striker. Så att, det är klart att de måste chansa lite nu, va? Alltså de ligger på nedflyttningsplats. Jag tror att de kommer att åka ur om det inte är så att de plockar in någon här i januari som faktiskt kan komma in och göra avtryck, för att de är så oförmögna att, särskilt att vinna på hemmaplan, när man är så svag på hemmaplan. Och jag kan förstå det också för att London Stadium är, förlåt, men den är skit. Alltså det är den värsta arenan man kan se en fotbollsmatch på, så att jag klandrar inte supportrarna över att det är svårt att få till en bra stämning där inne. Men jag tror helt enkelt att de måste göra något radikalt här. Så att det är ju, positivt ändå att ledningen som har varit väldigt kritiserad över hur mycket de har misslyckats med under de senaste säsongerna, att de nu faktiskt försöker göra någonting. Jag tycker att det är positivt.
Mm. De vill ju också ha in Adama Traoré från Fulham.
Mm, det är inte förvånande. Alltså, Nuno har försökt värva Adama Traoré de senaste, ja, sen de skildes åt i stort sett. Det ska ju till och med ha varit en av anledningarna till att Nuno blev ovän med Marinakis i Nottingham Forest. Det var för att han ville värva in Adama Traoré och Forest ledning är du bland annat då sa nej, vi måste värva in någon yngre. Så att jag kan absolut säga att det händer, men det sägs ju att Fulham inte vill släppa Traoré förrän efter afrikanska mästerskapen i så fall. Så att, ja, det kan i så fall dröja den övergången.
Ja. West Ham ska väl också ha hört sig för om Jörgen Strand Larsen, men
ja, den verkar de ha släppt nu, va?
Ja, 40 miljoner pund ville Wolves ha. De har sänkt priset lite nu. West Ham sa nej, det vill vi inte betala. Och det kan man ju förstå kanske utifrån hans höst. Men reapris jämfört med vad han hade för prislapp i somras, så är det ju. Ja, de kommer göra saker i det här fönstret. Det har framgått med all tydlighet i ryktesfloran. Någon som har redan gjort en flytt också är ju Endrick, Real Madrid-talangen. Han har anlänt till Lyon på lån. Och det behövde han ju verkligen, stackars Endrick, som inte alls ingått i Xabi Alonsos planer. Det var väldigt kul att Endrick hade fått ett meddelande där från Camavinga i samband med den flytten. Som skulle förklara lite för Endrick hur det funkar i Frankrike där då. Att nu när du spelar för Lyon, du får absolut inte gå runt och bära någonting grönt i liksom klädesväg så att folk kopplar det till Saint igen. Bara, gör inte det bara. Väldigt fint att se Madrid, de äldre Madridspelarna ta hand om den lilla Endrick där när han är på äventyr i Frankrike.
Han behöver ju speltiden också framförallt.
Jag blev lite orolig där. Nu har inte jag dubbelkollat om det här citatet stämmer, men som jag förstått det så ska han ha fått frågan så här, ja, hur känns det då? Sen när han kommit till Lyon där han sa, min fru är nöjd så jag är nöjd, hade han tydligen sagt då.
Hur gammal är han?
Endrick, var han hunnit fylla, är 19 nu eller? Har han hunnit fylla 20?
Han är gift redan.
Han är ju gift med en äldre dam där som
just det, ja. Detta ringer om klocka.
De var på, var väl på, vad heter det, honeymoon i Tokyo för mig till och med faktiskt.
Alltså en äldre dam när du säger det. Hur gammal
alltså,
är hon?
Det är ju damen i fråga är ju yngre än vad både du och jag är. ska vi väl lägga till i sammanhanget.
Nej men herregud, alltså, hon är ju 24 står det här.
Ja men det är väl äldre än 19.
Ja.
Ordet dam
det
kanske
inte last, det är inte lastgammal.
Nej, det är verkligen inte dam. Last. Nej, dam kanske var fel ord, men ja, ni förstår vad jag menar. I alla fall så ja, det Endrick, det bara hoppas att det lossnar för honom. Det gjorde ju det för en annan Madrid-produkt i form av Mariano en gång i tiden i Lyon-tröjan. Sen vet jag inte om det gick så bra för Mariano generellt efter det. Ja, han fick ju sitta ut hela sitt Madrid-kontrakt i alla fall, för han vägrade ju flytta från klubben. Det var så här 50 olika anbud om lån och annat. Real Madrid ville bli av med, de ville inte se honom. Mariano var, nej, jag vill spela för Real Madrid. Men du kommer bara få liksom 10 minuter på en hel säsong. Han brydde sig inte, han ska sitta kvar det där kontraktet. Kan ha respekt för det ändå. Mariano som vill spela i Segundan nu, för övrigt. Får se om det går bättre för Endrick på sikt då. Gabons landslag har lagts ner, Frida.
Jag såg bara någonting med Aubameyang att han hade stuckit iväg ja, i förtid typ, eller innan gruppspelet ens var över eller vad det var, och att han nu är avstängd. Jag tyckte att det sa väldigt mycket om situationen i Gabon.
Ja, men har du hängt med vad som har hänt efter det? Alltså, så här,
du får jättegärna dra en recap, för att jag har inte hängt med till 100%. Jag har inte riktigt orkat sätta mig in i det.
Det här är ju så här, FIFA brukar ju säga att så här, att regeringar och myndigheter lägger sig i vad fotbollsförbunden sysslar med, det är inte så bra. Man kan bli avstängd för sånt. Här kan man väl lugnt konstatera att Gabons regering har lagt sig i. För efter de åkte ut då ur AFCON här mot Elfenbenskusten, 3 raka förluster för Gabon som ja, ändå var nära att kunna lösa en VM-biljett med följd där i playoffet var det väl, i VM-kvalet innan dess. 3 raka förluster. Då samma kväll som de då har förlorat, tappat en 2-0-ledning till 2-3 mot Elfenbenskusten, så går landets idrottsminister ut i nationell tv med Tal till folket, där han förkunnar att ja, i och med den här skamliga insatsen i AFCON i Marocko så lägger vi ner landslaget tills vidare, upplöser tränarteamet och Pierre-Emerick Aubameyang och samt en till som jag inte just nu minns namnet på, men deras lagkapten och mest landslagsspelare genom tiderna. De två veteranerna får aldrig spela fotboll igen i landslaget. Ja. Punkt. Och upp till nu får förbundet ha sitt ansvar, sa de. Och så var det klart. Det var ett tal till folket på nyår om något. De bara la ner landslaget på obestämd tid. Det var för dåligt.
Man kan inte riktigt säga Svenska fotbollförbundet gör samma sak om Sverige skulle missa playoff nu här i mars.
Se vad heter det, Ulf Kristersson tal till nationen där han säger att nu upplöser vi svenska landslaget. Alla som är involverade i förbundet har fått sparken och Alexander Isak och Viktor Gyökeres får inte spela i landslaget längre.
Ja, det vore någonting.
För om man ska använda kvällstidningsspråk, en sån text hade klickats om det hände. Ja, nej, det är fascinerande turnering det där. Det är otroligt synd att den inte sänds på svensk TV. Det är riktigt synd att den inte gör det, för att det är ju väldigt underhållande fotboll det bjuds på. Uganda hade 3 målvakter med en match här nyligen. Första blev utbytt skadad, sen han som kom in blev utvisad för att ha räddat ett skott från Osimhen utanför straffområdet för en kvart, och in kommer tredje målvakten.
Men vadå, det sänds inte på TV?
Nej, det är inget svenskt bolag som har rättigheterna.
Är det sant?
Ja, wow. Så är det. Visst är det tråkigt?
Ja, det är ju för att det sänds ju på Channel 4, tror jag. Så
det är ja, det är ju inte svensk TV, Frida.
Ja, nej, jag vet. Jag bara tänker att det är ju för rätt mycket utrymme här.
Ja. Nej, det man kan verkligen fråga sig varför. Tråkigt att ingen sänder det. Kan man lugnt säga. Med det sagt, ska vi ta oss till lite frågor här innan vi rundar av och laddar för all fotboll som ska spelas i helgen. Vi tar en fråga från Jocke här. Nämn några spelare som för tillfället inte får så mycket speltid som ni tror kommer försöka få till en flytt under januari för att öka sina chanser att komma med i sina länders VM-trupper.
Mm. Alltså, Brennan Johnson är ju en sån som säkerligen vill ja, nu ska vi Wales spela playoff i mars.
De är ju inte riktigt VM-klara än. Men det finns väl inte att han blir petad ur Wales trupp, eller?
Ja, men får han inte spela så är det inte helt omöjligt.
Alltså, vem ska de...
trupp har de ju inte.
Ja, men alltså, får spela, det räcker med att han gör lite inhopp här och var för att ändå vara bra nog för att platsa i den truppen, eller?
Ja...
Det beror på hur högt man värderar vissa Champions-spelare, kan jag tänka mig. Lite också.
Ja, nej. Han gjorde ju mål här senast mot Nordmakedonien.
North Macedonia.
Ja, jag höll på att säga det.
Ja. vad heter det? Någon jag tänker, nu fick ju han i och för sig spela här igår, men Nathan Ake är ju en sån jag skulle kunna tänka mig som kanske känner att han behöver vara väldigt kontinuerlig speltid för att hålla en liksom startplats med nederländska landslaget.
Han ryktades väl till West Ham?
Det har han gjort. Han ryktades till Barcelona också.
Mm. Jag hade nog tagit Barcelona hellre.
Ja, det hade jag också gjort. Och det hade varit en ganska logisk och bra värvning för dem utifrån deras budget, skulle jag säga också. För de behöver verkligen få in en mittback. Mm. Och vänsterfotad mittback dessutom. Så att Ake är väl en sån jag tänker direkt som skulle kunna resonera så.
Nu har vi redan nämnt, men det är det med att
verkligen
han alls i snacket om att vara med i Englands trupp, och det är såklart för att han knappt har spelat.
Cirkse får ju spela nu, men kommer väl inte få göra det när alla är tillbaka. Som också säkert resonerar på följande vis och skulle nog vara sugen på att kanske flytta tillbaka till Serie A där hans fotboll kanske passar något bättre än vad den har gjort i England hittills. Ja, det är väl där någonstans man landar. Marc-André Ter Stegen kan väl slänga in i mixen bara för att det är kul. Han kopplas ju till Girona. Girona vill jättegärna låna in honom, kan jag förstå. Barcelona vill jättegärna bli av med honom så fort som möjligt. Dock så valde ju Hansi Flick att av någon oklar anledning låta Ter Stegen spela efter hans skada i kuppen när han spelade i Copa del Rey där första omgången innan årsskiftet. Och Ter Stegen verkar nu vara inne på att jag vill stanna. Det är helt okej för mig att spela kupperna. Men egentligen vill ju inte de att han ska ens spela kupperna. Så att där har vi en situation som är intressant att följa under det här januarifönstret. Så ska Barcelona bli av med Marc-André Ter Stegen eller inte?
Ja, och så bara för att slänga in också, han är ju kanske inte aktuell för att vara med i någon VM-playoff-trupp, men Kusia Sare är fulla.
Verkligen, verkligen, verkligen så. Ja, alltså om man skulle hitta en annan klubb och göra en jättebra vår, då hade han absolut kunnat vara aktuell med en trupp åtminstone.
Ja, alltså jag kan inte tänka mig heller att Bayern vill att han ska vara kvar. För jag menar, får han ingen speltid så finns det ju ingen mening med att han är där. För att meningen är ju att han ska utvecklas.
Ja, alltså nya Craven Cottage är inte träningsfaciliteterna som är grejen där. Så att säga, det måste miljön borta på Sebnerstrasse och Bayern München-läget måste ju vara bättre för utvecklingen än att sitta där i fullem här och nu. Men ja, allt är väl erfarenhet på något vis. Det finns väl olika sätt att resonera i det också. Och jag vet inte om han ingår mer i planerna till våren eller vad tanken är riktigt. Men,
nej, jag vet inte. Jag får känslan av att Marcus Silva inte riktigt litar på honom. Sen brukar det ju ta tid. Alltså jag menar, det ser man ju på Kevin också, ynglingen. Det har tagit tid innan Marcus Silva har litat på honom också. Så att, vem vet. Alltså, Kusia Sarri kommer kanske få lite större förtroende framöver. Men jag vet inte. Vi får se om vad som händer. Men det vore inte omöjligt att se en flytt.
Nej, verkligen inte. Tar en fråga från Rasmus Ryefalk också. Ivan Toney till Everton. Är det ett seriöst rykte eller bara lösa spekulationer? Skulle ju kunna bli hur bra som helst om både Beto och Barry inte håller på elklass.
Ännu en i så fall som skulle återvända. Men av det jag har hört så har ju Toney, han har väl trivts ganska bra i Saudi.
Är det så?
Ja, det har verkat så åtminstone på rapporterna. Sen var väl Toney inblandad i ett slagsmål här, va? På en nattklubb för inte så länge sedan. När han var och kollade, han såg ju någon match där på Emirates Stadium. Var det kanske mot Brentford till och med? Kommer inte ihåg riktigt. Ja. Men därefter så ska han gått ut på någon nattklubb och greps av polis.
Till och med det? Ja.
Ja, har jag inte alla detaljer i huvudet, så att det kan vara att jag blandar ihop det här med någonting annat. Förlåt i så fall Ivan Toney, men jag tror att det var någonting sånt här.
Alltså, jag säger inte emot dig, men jag liksom bekräftar ju inte din tes heller här.
Ta det med en nypa salt, men jag tror att det var så det gick till.
Det här är Sillypodden, allt tas med en nypa salt. Det är ju ändå snack om Spurs också för Ivan Toney. Vad nu de ska med en till central forward till. Ja, det kan inte jag förstå för överhuvudtaget varför Spurs skulle värva något sånt. De behöver väl, ja, vad behöver de? Jag behöver de ersätta Brennan Johnson till att börja med?
Alltså, jag vet knappt vad Tottenham behöver. Ja, de behöver förstärkningar, men sen samtidigt så, alltså, nu finns det ändå ett par spelare där på skadelistan. Så fort de kommer tillbaka så kommer ju behovet av spelare att minska helt plötsligt igen. Alltså i den positionen, jag tänker på nummer 10-positionen exempelvis. Där de kanske inte riktigt har haft jättemånga alternativ. Men det är ju också för att Maddison har varit skadad, Kulusevski har varit skadad, eller är skadade snarare. Så att jag tror att det kan vara ganska svårt för dem också att göra massiva investeringar. När man fortfarande har de spelarna förhoppningsvis då tillgängliga i sinom tid. Samma sak med Solanke, glöm inte Solanke heller. Nej, Ivan Toney riktigt.
Ja, nej, det var Solanke jag tänkte på också. Du har Solanke, Richarlison och Colomani. Det finns ingen anledning att gå för en forward. Ytter snarare i sånt fall. Då, men de har som sagt så fruktansvärt mycket spelare om alla är friska. Vilket de inte är.
Och det är jag tycker egentligen, alltså den spelaren, det här kan låta jättekonstigt. Men jag tycker nästan att den spelaren som Tottenham saknar allra mest är Udogi. Att han är hel, alltså mer frekvent då. Han har ju haft väldigt mycket skadeproblem. Och det är nästan som att när han är borta så blir det väldigt mycket. För Jed Spence, alltså inget ont om honom, han är en bra ytterback. Men han måste ju använda fel fot så att säga. Det blir inte riktigt samma sak då. Man kan inte riktigt anfalla på båda kanter på samma sätt. Utan det faller väldigt mycket på Pedro Porro och högerkanten att bygga upp spel. Jag tror att det också har hämmat Tottenham, om man nu bara ska nämna någonting.
En fråga här också innan vi rundar av från Tommy Karlsson. Vilken anfallare ska Forrest gå för? Ivan Toney.
Ja, ja, exakt. Om han nu finns tillgänglig.
De ska ju hört det för om Strand Larsen i alla fall. Nu när Chris Wood har varit borta. Och jag tror att om du ska ersätta Chris Wood tror jag inte Jörgen Strand Larsen är en helt dum tanke. Men jag tror inte Ivan Toney skulle vara det heller. Men den profilen säger jag.
Ja, det är ju det känns ju väldigt Sean Dyche. Så att det är väl så man får tänka. Alltså någon som är stor och stark i straffområdet. Det är väl det han föredrar egentligen av en nia. Så att, ja, jag vet inte riktigt. Det är rätt likvärdigt ändå. Alltså, och samtidigt också, alltså, som Wolves, vill man verkligen tappa Strand Larsen? Eller vill man försöka ta med sig honom ner i Championship så man kan studsa tillbaka? Jag menar, de måste ju börja tänka framåt också. Alltså på vad som kommer att ske nästa säsong för deras del. För att det finns ju inte en chans att de klarar sig kvar nu i Premier League.
Wolves, ja. De får 40 miljoner pund för Jörgen Strand Larsen att bara ta och springa. Han är inte en startspelare nu.
Ja.
Sen kanske Wolves borde investera dem i annan forward i sånt fall på något vis. Men ja, nej, de har nog en del att göra dem också, kan vi lugnt konstatera. Och vi får väl se vad alla klubbar hittar på under den här kommande månaden. Nu kan de i alla fall värva. Värvningar bör börjat presenteras här och var också nu när då transferfönstret, januarifönstret 2026 är öppet. Ja, med det sagt så tack för du ville vara med, Frida, och tack för ett trevligt samtal. Och stort tack, kära lyssnare, för att ni ville vara med här också. Sillypodden tillbaka inom snar framtid. Gott nytt år om jag inte sagt det redan. Och ha en fortsatt trevlig
kväll. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.